Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Great Demographic Reversal är en nationalekonomisk fackbok från 2020 skriven av Charles Goodhart och Manoj Pradhan. Den undersöker hur förändringar i befolkningens ålder, arbetskraftens storlek och världsekonomins integration kan förändra de ekonomiska mönster som präglade decennierna före pandemin. Författarnas huvudidé är att den stora ökningen av tillgänglig arbetskraft, bland annat genom större generationer i arbetsför ålder, ökat kvinnligt arbetskraftsdeltagande och Kinas och Östeuropas inträde i världshandeln, höll tillbaka löner, inflation och räntor. Nu vänder enligt dem flera av dessa krafter. När fler går i pension och färre ska försörja fler äldre blir arbetskraften mer knapp. Det kan stärka löntagarnas förhandlingsläge, öka kostnaderna för vård och pensioner och skapa ett mer varaktigt inflationstryck. Boken är en bred makroekonomisk analys, inte en prognosmodell med säkra svar. Syftet är att utmana idén om att låga räntor, låg inflation och växande ojämlikhet är permanenta tillstånd. För en svensk läsare är frågorna särskilt relevanta eftersom även Sverige möter en åldrande befolkning och växande behov inom äldreomsorg och välfärd. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, den globala arbetskraftschocken förklarar årtionden av svag löneutveckling. Goodhart och Pradhan börjar med den ovanligt stora utvidgningen av den effektiva globala arbetskraften. Under flera årtionden ökade antalet människor som kunde producera för och konkurrera på världsmarknaden kraftigt. I avancerade ekonomier spelade stora efterkrigsgenerationer och högre kvinnligt arbetskraftsdeltagande en roll. Samtidigt bands Kina och delar av Östeuropa närmare den globala handeln. Effekten var inte bara att fler fabriksarbetare blev tillgängliga. Företag fick också större möjligheter att flytta produktion, köpa insatsvaror billigare och använda hotet om internationell konkurrens i löneförhandlingar. Därmed pressades löneökningar, särskilt för arbeten som kunde standardiseras eller flyttas mellan länder. Författarna menar att detta bidrog till den långvariga kombinationen av låg inflation, svag löneutveckling och ökade inkomster för kapitalägare. Deras poäng är att centralbankernas politik inte ensam kan förklara perioden med fallande räntor och dämpad prisökningstakt. Demografi och globalisering skapade ett strukturellt utbudstryck. I en svensk kontext passar resonemanget in i diskussionen om hur exportberoende företag, internationella värdekedjor och arbetskraftsrörlighet påverkar lönebildningen. Boken hävdar dock att denna arbetskraftschock inte kan upprepas i samma skala. När den avtar förändras förutsättningarna för både företag, löntagare och ekonomisk politik. För det andra, åldrande befolkningar förändrar balansen mellan arbetande, sparande och pensionerade. Bokens centrala vändpunkt är en försämrad försörjningskvot. Alltså att färre personer i arbetsför ålder ska bära kostnaderna för fler äldre. Längre liv är i grunden en framgång, men när pensionsåldern inte följer med livslängden växer antalet år då människor tar emot pension, vård och omsorg. Författarna betonar att detta är mer än en budgetfråga. Det påverkar hur mycket hushåll sparar, hur mycket offentlig sektor behöver finansiera och hur mycket arbetskraft som finns tillgänglig i resten av ekonomin. När stora grupper går från arbete till pension minskar arbetsutbudet, medan efterfrågan på tjänster som vård, rehabilitering och äldreomsorg ökar. Många av dessa tjänster är arbetsintensiva och svåra att ersätta genom import eller automatisering. Sverige har redan institutioner som pensioner, kommunal äldreomsorg och skattefinansierad sjukvård som gör frågan konkret. Boken ger inget enkelt recept, men pekar på den svåra avvägningen mellan högre skatter, längre arbetsliv, ändrade förmåner och ökad invandring. Författarna framhåller också att vårdbehovet inte automatiskt följer livslängden 1:1. Ändå är osäkerheten kring exempelvis demens och omsorgsbehov ett skäl att inte underskatta de offentliga kostnaderna. Åldrandet blir därmed en kraft som samtidigt påverkar arbetsmarknad, statsfinanser och inflation. För det tredje. Minskad arbetskraftsreserv kan ge högre inflation och starkare löntagarmakt. Författarnas mest omdiskuterade slutsats är att den demografiska vändningen åter kan skapa mer varaktig inflation. Mekanismen är främst arbetsmarknaden. När tillgången på arbetskraft blir mindre, både nationellt och internationellt, blir det svårare för arbetsgivare att hålla tillbaka löner eller snabbt ersätta personal. Löntagarnas förhandlingsposition förbättras då, särskilt i verksamheter där arbetet måste utföras nära användaren, som vård, omsorg och många lokala tjänster. Högre löner kan sedan föras vidare till priser samtidigt som efterfrågan på offentligt finansierade tjänster ökar. Författarna kopplar dessutom utvecklingen till en mindre globaliserad ekonomi där handelshinder och kortare leverantörskedjor kan minska den internationella prispressen. Detta skiljer deras syn från berättelsen om permanent låg inflation och sekulär stagnation. De menar att många bedömare extrapolerar från en exceptionell period istället för att fråga vad som händer när dess drivkrafter försvinner. Argumentet innebär inte att varje åldrande land automatiskt får hög inflation. Japan används ofta som ett viktigt motexempel eftersom landet har åldrats under lång tid utan en tydlig inflationsåterkomst. Boken gör därför bäst nytta som en analys av motverkande krafter, inte som en mekanisk regel. För Sverige innebär frågan bland annat att Riksbanken, arbetsmarknadens parter och finanspolitiken behöver förhålla sig till inflation som kan komma från reala resursbegränsningar, inte bara från tillfälligt hög efterfrågan. För det fjärde, högre realräntor utmanar antagandet om att pengar förblir billiga. En viktig följd av analysen gäller räntan, särskilt den reala räntan. Alltså räntan efter hänsyn till inflation. Under perioden med växande arbetskraft och starkt sparande föll räntorna i många länder. Goodhart och Pradan kopplar detta till ett globalt sparöverskott och till en ekonomi där många människor befann sig i livsfaser då de sparade inför pensionen. När befolkningen åldras kan mönstret ändras. Pensionärer använder i större grad tidigare sparande samtidigt som samhället behöver investera i vård, omsorg, bostadsanpassning och produktivitetshöjande teknik. En kombination av lägre nettosparande och större investeringsbehov kan enligt författarna höja den ränta som balanserar sparande och investeringar. Detta får stor betydelse för stater, hushåll och finansiella marknader. Offentliga skulder blir dyrare att bära, värderingar av tillgångar kan påverkas och hushåll med rörliga lån blir mer känsliga. Den svenska erfarenheten av hög skuldsättning i hushållssektorn gör resonemanget praktiskt relevant, även om boken inte är en särskild analys av svenska bolån. Författarna understryker också så en möjlig konflikt mellan centralbanker som vill hålla inflationen nere och regeringar som möter stigande kostnader för pensioner och välfärd. Boken avvisar alltså inte att räntor kan vara låga under enskilda perioder. Den ifrågasätter istället om det är rimligt att planera för att låga räntor ska bestå som ett långsiktigt normalläge. Slutligen. Mindre ojämlikhet kan komma med större fördelningskonflikter och svagare offentliga finanser. Titeln innehåller en till synes oväntad koppling. Att åldrande samhällen kan få mindre ojämlikhet. Goodhart och Pradan argumenterar att den tidigare globala arbetskraftsexpansionen gynnade kapital relativt arbete. Vinster kunde stiga när lönekostnader hölls tillbaka, medan många löntagare mötte svagare förhandlingsmakt. Om arbetskraft blir knappare kan en större del av inkomsterna gå till löner. Därmed utmanar boken tanken att ojämlikheten nödvändigtvis måste fortsätta öka därför att kapitalets avkastning alltid överstiger tillväxten. Författarna menar inte att utvecklingen automatiskt blir rättvis eller konfliktfri. Tvärtom kan den utlösa hårda fördelningsfrågor mellan generationer. Mellan skattebetalare och välfärdsmottagare och mellan personer med trygga arbeten och de som står utanför arbetsmarknaden. Ett högre löneläge hjälper inte alla lika mycket om bostäder, utbildning eller omsorg förblir ojämnt fördelade. Dessutom kan en utjämning mellan arbete och kapital sammanfalla med sämre offentliga finanser eftersom pensioner, sjukvård och äldreomsorg kräver mer resurser. För Sverige är detta relevant i debatten om den generella välfärdsmodellens finansiering. Boken flyttar fokus från enbart inkomststatistik till frågan om vem som ska utföra och betala för de tjänster ett äldre samhälle behöver. Dess styrka är att den visar att minskad inkomstojämlikhet och större politiska motsättningar kan inträffa samtidigt. Sammanfattningsvis, The Great Demographic Reversal passar bäst för läsare som vill förstå långsiktiga samband mellan befolkningsutveckling och makroekonomi. Den är särskilt användbar för ekonomer, beslutsfattare, investerare, studenter och personer som arbetar med pensionssystem, arbetsmarknad, kommunal välfärd eller centralbanksfrågor. Även en allmänintresserad läsare får ett tydligt ramverk för att tolka varför brist på arbetskraft, pressade vårdbudgetar och ränteoro kan vara delar av samma större förändring. Boken kräver viss vana vid ekonomiska resonemang, men dess huvudfråga är konkret. Vad händer när de generationer och globala arbetskraftsreserver som bidrog till låga löner, räntor och priser inte längre växer på samma sätt? Det som särskiljer boken från många verk om åldrande är att den inte behandlar demografi främst som ett problem för pensioner eller vård. Goodhart och Pradhan gör den till en förklaring av inflation, räntor, lönefördelning och globalisering. Därmed går den på tvärs mot den länge dominerande föreställningen om sekulär stagnation och ett permanent lägre ränteläge. Dess värde ligger mindre i att varje prognos måste slå in och mer i att den tydligt identifierar vilka antaganden som ligger bakom sådana prognoser. Invändningar, inte minst erfarenheten från Japan och osäkerheten kring framtida fertilitet, bör tas på allvar. Just därför fungerar boken väl som underlag för kritisk diskussion. För svenska läsare erbjuder den ett användbart internationellt perspektiv på en välbekant nationell fråga. Hur ett samhälle med fler äldre ska finansieras och organiseras utan att underskatta konsekvenserna för hela ekonomin. Om du vill stödja Charles Goodhart, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!